Ja, välkomna till terminens sista bibelforum. Och idag är ämnet fyra evangelister. Ett evangelium. Och jag kan ju röja med en gång att jag tycker om det här ämnet. Och det passar mig väldigt bra eftersom jag arbetar på en bok om vem är egentligen Jesus enligt Bibeln. Enligt evangelierna och enligt Bibeln i övrigt också. Och det är mycket spännande att studera de fyra evangelierna som vi brukar uttrycka oss. När man säger så, fyra evangelier, så är det väldigt viktigt att egentligen menar vi fyra evangelisters urval, presentation av vad som har, vem Jesus är och vad som har hänt. Varje evangelist skriver om samma sak eller har samma stora och centrala tema. Det är frågan om Jesus. Vem är han och vad har Jesus uträttat och uträttar? Evangelierna handlar om hans liv, hans undervisning, hans lidande, hans död och uppståndelse. Alla har de samma huvudsyfte. Johannes formulerade i slutet av sitt evangelium, han skriver så här: många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Det är alltså syftet med dessa fyra skrifter. Det är en sammanställning av vad Jesus har sagt och vad han har gjort, hur han har undervisat, och det handlar till stor del om hans lidande, död och uppståndelse. Och detta är nedtecknat för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Här framgår det ju av detta ställe att det finns mycket mer. Det är ett urval som görs, och vi ska snart se hur de olika evangelisterna gör lite olika urval. De har olika syften, olika målgrupper skulle man kunna säga. Varje evangelist har ett särskilt syfte som då styr urvalet av ett material, ett rikt material. Och hur de har grupperat eller sammanställt, strukturerat sitt material. Och de har gjort sammanställningar så de följer inte alltid den kronologiska principen. Utan man kan sammanställa saker som handlar om samma ämne. Fastän Jesus har talat om det ämnet vid helt olika tillfällen. Evangelierna, det är inte dagböcker. Dagböcker över Jesu liv, utan det är ett urval ur det rika material som evangelisten hade till sitt förfogande. Och han gör det urvalet för att just lyfta fram det som är i linje med hans syfte. Men säger man fyra evangelier så måste man snabbt korrigera sig lite grann och säga det finns bara ett evangelium. Det är fyra evangelister, men det finns bara ett evangelium. Det är inte så att vi får olika besked om vem är Jesus. Vad har Jesus gjort? Vad är det glada budskapet? Utan det finns bara ett. När vi säger evangelium, då har vi lånat in ett ord från latinet. Som är ganska likt det grekiska grundordet, evangelion. Men i texterna står det aldrig bara evangelium, utan det står alltid to evangelium. Och to är bestämd artikeln. Och då förstår ni att när man sätter en bestämd artikel framför ordet evangelium, så vill man tala om alltså det enda. Det finns bara ett evangelium. Evangelium med stort E skulle vi kunna säga. Det är alltid bestämd form. Och ni kan ju tänka på vad Paulus skriver till Galaterna om just det här. Finns det flera evangelier? Han skriver i första kapitlets sjätte till och med åttonde vers. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Vad säger han sen? Till ett annat evangelium. Finns det fler evangelier då? De har vänt sig till ett annat evangelium. Då skyndar han sig och lägger till: fast det finns, inte finns något annat. Han säger, nu väntar till ett annat evangelium, men det borde vi inte kalla evangelium, för det finns bara ett enda evangelium. Och han fortsätter: däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det finns alltså bara ett evangelium, och det, om det så kommer en ängel eller om det kommer en stor apostel eller om jag, Paulus, börjar att predika annorlunda, så står jag under förbannelse. Så noga är det med att troget förmedla det enda glada budskapet som finns. Och då kan man ju fråga, vad är det för budskap? Ja, och det sa vi förra gången när vi talade om liv och död, att bakgrunden är ju att vi kan inte frälsa oss själva. Vi kan inte ta oss till himlen. Vi kan inte skaffa oss den fullkomlighet, den helighet och renhet som krävs, inte bara på utsidan utan inne i vårt sinne, i vårt hjärta. Den enda renhet som hör ihop med Gud, med den eviga lyckan, den eviga saligheten. Och vi hörde nyss här hur besvärligt det kan bli i något hyreshus där man inte kan komma överens om och klippa gräset och sånt där. Och det finns inte den minsta lilla gnutta störningsmoment i gemenskapen med Gud, i den eviga glädjen. Så vi sitter där och är lite sura. Varför spelar inte hon på harpan? Ska jag sitta och spela hela tiden? Det finns ingenting av det. Det finns inte den minsta avundsjuka eller girighet eller misstänksamhet eller någon form. Det finns bara ider fullkomlig godhet. Och det kan inte vi få fram. Och då ser det ju illa ut. För vi ska alla möta denna helige Gud. Det kommer en räkenskapsdag, kommer en domedag, och det stora glädjebudskapet är det vi inte kunde. Det har Gud gjort genom Jesus Kristus, fullkomligt för oss. Vilket glädjebudskap! Skulden är borta, rättfärdigheten som vi måste ha, den fullkomliga, den skänkes oss som en gåva. Vi blir iklädda, det ges åt oss. Det enda som fördömer oss är att nej tack, jag ska själv fixa det som behövs, om det nu är någonting som behövs. Bara otron fördömer. Nej tack, ett avvisande. Och det var det som Johannes sa då. Detta är nedtecknat för att vi ska tro och ta emot, lita på att Jesus är Messias, Guds son, och för att vi genom tron ska ha liv i hans namn. Det finns bara ett enda evangelium. Och använder vi ordet pluralis genom, då tänker vi på skrifterna, så kan vi då säga att evangeliernas enhet, det framgår av att i grundtexten står det alltid som rubrik evangelium enligt Matteus, evangelium enligt Markus, evangelium enligt Lukas, evangelium enligt Johannes. Det står inte pluralis här. Och evangelium står i bestämd form. Ta evangelion. Evangeliet. Eller man kunde säga evangeliumet. Enligt Matteus. Nu förstår. Nu ska vi då gå och titta på evangelium för evangelium. Vi ska då inte gå igenom hur de är uppbyggda och allting. Men vi kan fråga oss, varför skrev Matteus sitt evangelium? Vad är det som har styrt hans urval? Och när vi då har sagt att de gör sitt urval, så ser vi samtidigt att det är en harmoni. Så vi får samma vittnesbörd. Det blir inte en olika Jesusar, olika frälsningsvägar, utan det är samma glada budskap. Om vi då frågar, varför skrevs detta evangelium? Evangelium enligt Matteus. För vilka är det skrivet och i vilket syfte? Så kan vi ge ett svar. Det är skrivet för judar som har blivit kristna, som har kommit till tro på att Jesus är verkligen den utlovade Messias. Man brukar också säga då, och använda ordet jude, kristna. Mer än något annat evangelium använder Matteus hänvisningar till Gamla testamentet. För att göra det helt klart, det som har hänt, det står redan i Gamla testamentet. Och han visar, vad är det som står då? Så plockar han fram det och visar hur det har gått i uppfyllelse. Dessutom ser man att Matteus evangeliet mer än de andra förutsätter som bekant judiska seder och traditioner. Han behöver inte förklara det, utan det känner man till. Han förutsätter att man är väl förtrogen med landets geografi eller topografi. Var städerna låg och hur de låg och om dalgångar och annat sådant. Men varför skriver då Matteus? Jo, de judekristna var under denna tid hatade. De var förföljda. De var utsatta för särskilda frestelser från sitt eget folk efter köttet. De ansågs vara svikare. Judarna i allmänhet väntade på en annan typ av messias. En messias som skulle framträda med yttre kraft, yttre glans, yttre makt. Han skulle vara en kung som verkligen tog ledningen så att man körde bort romarna och gjorde det judiska folket, den judiska nationen, till en yttre mäktig nation, en nation som skulle bli rådande och styrande över hela världen, skulle ta ledningen i hela världen. Man väntade sig ett yttre davidiskt världsrike med en härskare som var större och härligare än David. Och hur kunde då Jesus vara denne messias? En messias av låg börd. Han var inte kunglig. Han var från en stad som alla talade illa om. Nasaret. Nasaré. Föraktad. Svag. Och det ordet anknyter också till ett hebreiskt ord i Gamla testamentet som betyder just väldigt svag och ringa späd planta. Och på något sätt så hade man hoppat över de profetior i Gamla testamentet som säger att ja, men Messias skulle ju vara så. Han skulle inte ha någon yttre glans eller fägring, hade ju Jesaja profeterat. Och när vi såg på honom så han var föraktad, övergiven av människor, han var ingenting. Och ordet telning känner du igen. Och telning, det är en sån där grej som det blir inget rakt och fint träd. Man hugger bort det. Det är som lövsly. Så det var... Så framträdde ju också Jesus, och det lyfts ju också fram av Matteus. De kristna, de judekristna, de ansågs vara avfällingar från den judiska tron. De ansågs vara revoltörer mot Gud. Inte längre en del av förbundsfolket. De hade ingen del i Guds välsignelser. Ni vet dessa välsignelser som är givna till Abraham, och genom Abraham då ska komma människorna till del. Och därför menade då anklagarna att den här judekristna gruppen, det var en sekt. Det var en sekt. De kallas för en judisk sekt, ett avskum, och de dyrkade en falsk messias. Deras messias var inte den rätte messias. Då förstår ni varför Matteus gör det urval han gör. För att verkligen visa att Jesus är messias. Och enligt era egna skrifter, alltså enligt fiendernas skrifter, för de hänvisar ju till skriften, så kan ni själva se här att det stämmer med profetiorna. Så Matteus, han kommer med sin bok som ett historiskt försvar för nasarenen, den föraktade nasarenen Jesus av Nasaret, och hans kyrka gentemot judarna. Han skriver för att trösta de betryckta, styrka deras tro genom att visa utom allt tvivel att Jesus verkligen var den utlovade Messias. Att i honom fullbordades, uppfylldes inte bara vissa profetior utan hela gamla testamentets budskap och hela Israels historia har sin uppfyllelse i honom. Och det skulle vara intressant kanske, men det kan ni ju ha i åtanke när ni läser Matteus evangeliet ikväll. Om ni stuntar i festivalen på tv ikväll så hinner ni igenom hela Matteus evangeliet och bara titta här. Jaha, nu förstår jag varför Matteus tar med den här och det från Jesu liv och verksamhet. Ni kommer att möta som en refräng, och jag har skrivit upp här, men jag tänker inte dra det, alla ställen där det står detta skedde för att det skulle uppfyllas, som var sagt genom profeten som sa det. Och Jesus hänvisar själv till det, och hur evangelisten hänvisar till de olika gammaltestamentliga ställen, de direkta och indirekta ställen. Och hur han också möter med anklagelserna när man sa, ja men nu gör de ju inte Torah, för Torah var ju viktigt. Nu har de svikit och blivit en sekt. Och så säger Jesus, inte en enda prick av Torah ska förgås. Jag har inte kommit för att upphäva Torah, utan för att fullborda det. Så inte bara vissa delar av profetiorna, utan hela skriften. Dess historia visas här få sin rätta fullbordan i Jesus Kristus. Jesus är den som kommer med Abrahams välsignelse. Nu lägger jag märke till att Matteus gör inte som Lukas. Börjar med en släkttavla som går till Adam. Mer om detta om en stund. Utan han går till Abraham. Abraham var en viktig. Och här visar man då hur Jesus hör ihop med Abraham och med David. Men på vilket sätt? Och att Jesus verkligen har kommit och fullbordat. Ni känner ju till den här profetian i första Moseboks 12:e och 3:e vers till exempel. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Dig Abraham. Och så kommer då genom Abrahams säd ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så det dominerar och lyfts fram väldigt kraftfullt. Så evangeliet börjar med hur Jesus då är den som kommer med Abrahams välsignelse. Han är den verkliga, den sanne kungen av Davids hus och släkt. Han är Abrahams säd genom vilken alla folk på jorden ska bli välsignelse. Utan honom får man ingen välsignelse. Där är välsignelsen. Och det är det glada budskapet. Och det är för judarna. Först för judarna, sen för alla folk. Han är den rätte Davids son som ska grunda Davids tronen till en evig tron, ett evigt rike. Det andra som dominerar i Matteus, det är att han betonar att Jesus är profeten med stort P. Och det kände också judarna till. Ska jag läsa det stället? Vet ni vilket det är? Så betyder det, han är profeten från Galileen. Ja. Då går jag väl då till 5 Mosebok 15 kanske. Men i alla fall. Men 18 versen är väldigt viktig. Jag kan ta och läsa kort där. Jag får inte börja. Det här hade jag inte tänkt att säga nu, så nu kanske jag drar ju över tiden här, så får ni inget kaffe. Nej, det är alldeles riktigt, Ingvar. Du är helt rätt ute. Och det är löftet om profeten med stort P i 5 Mosebok 18. Herren den Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk av dina bröder. En som är dig, som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli alldeles som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag då ni var församlade där och du sa, låt mig inte mer höra Herrens min Guds röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld, annars kommer jag att dö. Herren sa då till mig, Du har rätt i vad du säger. En profet ska jag låta uppstå åt en bland deras bröder, en som är lik dig, och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och så vidare. Det är 5 Mosebok 18, vers 15 till och med 18. Och som är lik Mose. Kommer ni ihåg hur det var med Mose? Kom han i yttre glans? När han undrar, vågar jag komma tillbaka till mitt folk? Han var en landsflyktig mördare, eller hur? Och hur var det med Jesus, berättar Matteus. Ner till Egypten. Och sen kommer han som landsflyktig tillbaka. Och profetian och Hosea går i och fullbordan ut ur Egypten, kallar jag min son. Som då från början handlade om Israels folk, och han är med fullbordan av Israels historia och av folket. Och sen ser man paralleller gång på gång med vad som händer om Jesus, hur han är i öknen och hur han mättar med livets bröd, och som är något ännu mycket bättre än det manna de hade fått i öknen och så. Och vad då Matteus vill visa här är att det här, ni tar sån anstöt av att Jesus verkar ju så, först var han ju Jerusalem, men så snart sen Johannes stöparen, förelöparen, har mist huvudet, då förflyttar sig Jesus upp till Galileen. Och då är han där och verkar. Visserligen går han ner till Jerusalem till påsken. Varje år bland annat. Men annars är han huvudsakligen där uppe. Och då går ju det i fullbordan, visar Matteus. Och det nämner då Matteus i 4 kapitlet och 13 versen. Jag kan ju ta det därifrån, annars kunde jag gå till Jesaja 9:1. Då går nämligen Jesaja kapitel 9 i fullbordan. Och då står det i Matteus 4:13. När Jesus, i 12 kan jag börja med, när Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön Sebulons och Naftalis område. Varför säger han att det ligger vid Sebulons och Naftalis område? Jo, för det var ju där som ljuset skulle lysa, enligt profetian. Det hade ju Jesaja sagt, Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen, det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Egentligen så står det då i hebreiskan perfektum och i grekiskan auristos. Alltså, som man säger, såg ett stort ljus. Textprofetiorna som talar om framtiden talar som om det redan har gått i fullbordan. För att det har ju gått i fullbordan på den video som profeten ser. Profeten förkunnar ju bara det han har sett. Han har ju redan sett det. Så när han talar om framtiden så är det förfruten tid. Han kan säga, ja, där ser jag ett folk som är nedtyngda där. Jaha, och nu såg, ja, de såg ett stort ljus, och så hände det och så hände det. Och så visar nu Matteus då på detta. Att ni har tagit anstöt av att Jesus kan inte vara Messias. Ja, men han är ju profeten. Och han verkade där, precis som Jesaja sa, i Sebulons och Naftalis land. Ja, det där är bara några små saker. Jag går snabbt vidare till Markus. I Markus så hittar vi inget försök att bevisa genom att rada upp gammaltestamentliga citat att Kristus är den sanne Messias. Det är väldigt få citat i Markus från Gamla testamentet. I Markus måste också judiska seder och bruk förklaras. Och då börjar ni ana, nu kan man kanske förstå, vem skriver Markus för? Ja, det här evangeliet är inte skrivet för kristna från judisk härkomst, utan sådana som kommer från hednisk härkomst. Framförallt kristna i Rom, från hednisk härkomst. Hedna kristna i väster eller i Rom. Det finns många vittnesbörd om det efter den här tiden. 50-100 år senare. Clemens av Alexandria skriver, när Petrus, inspirerad av den heliga ande, hade predikat evangeliets goda nyheter i Rom, bad många åhörare Markus att han som apostelns trogne medarbetare skulle skriva ner åt dem vad de hade hört. Och det här återger Eusebius i sin kyrkohistoria då på, i början av 300-talet. Romarna var ju kända för att gilla mod, tapperhet, styrka och inte minst militärer, militärstyrka, disciplin. Och de hade också uttalat känsla för rättvisa. Man skulle ofta höra den andra parten och sådana saker. Så ingenting var för dem mera ovärdigt än svaghet. Eller det som kunde uppfattas som svaghet, feghet, brist på mod, brist på tapperhet. Och det är bra att veta för att förstå, vad är det, vad gör då Markus för urval? För att då visa att, att det håller inte. De kan inte förkasta Jesus av Nazaret som Gud och frälsare på de grunderna. Att säga, jaha, han var ju bara en man från det föraktade judiska slavfolket, som de kunde tänka hedningarna i Rom. Var han inte det då? Var han inte föraktad? Var han inte en feg person som tillät att han hånades? Svarade inte, gick inte i självförsvar. Han blev gripen, han lät sig misshandlas, han dömdes till den mest vanhedrande död utan att göra minsta motstånd. Var inte detta ett bevis på svaghet och feghet? En Gud som inte kunde skydda sig själv. Minns ni vad en av rövarna sa på korset? Och kanske båda från början. Det ser så ut när man jämför. Du som är son, hjälp då dig själv och oss. Han kunde inte skydda sig från sina fiender. Var inte Caesar, Augustus, Tiberius värdigare gudar? Och de hade ju inget problem med det här med gudar i Rom. Det var massor med gudar och sådär. Och kejsarna var gudomliga och viktiga. De var ju tappra och duktiga, tyckte man. I regel. Dessutom var det ju så att judarna själva förkastade ju honom. De allra flesta accepterade inte Jesus som Gud och frälsare. Kommer Markus in här. Eller nu plockar han ihop av det material som Petrus hade, som han förkunnade, predikade. Han har bråttom, Markus. Han går inte in alls på Jesu födelse och hela vägen. Han går rätt in på Jesu offentliga verksamhet. Och vad är det då han radar upp här i sitt urval av händelser som han under den heliga andes ledning ställer samman? Jo, sånt som visar verkligen hans kraft, hans makt, hans gudom. Han är den mäktige Gudens son som råder över allting. Hur då? Över hemska demoner som han med sitt blotta ord driver ut. Mörkrets andar, de driver han ut med samma lätthet som han besegrar till och med naturens makter. Tid var stilla, kan han säga till stormen, och det blir tyst och vågorna läcker sig. Och hur han kunde bota helt och hållet de mest elakartade sjukdomar. Hur han drivs i detta arbete, inte av att han är loj och som de sa då, han har ingen kraft, han orkar ingenting, utan dag och natt, han får nästan ingen ro, utan det kommer folk hela tiden och han drivs av den mest brinnande kärlek. Han säger, nu har inte jag tid här, nu ska jag ha en vecka semester. Och lärjungarna tycker ju också det, nej men det här kommer ju aldrig att gå, de är ju 5000 och vi har ju bara 5 bröd och 2 fiskar. Och hur han med en outtröttlig brinnande kärlek tar sig an det svaga och det lidande. Han är verkligen hela världens frälsare. Det var inte svaghet och det fanns inte svaghet i honom. Det är ingen som Markus som tar fram så många ställen på rad om Jesu makt som just Markus. Han går alltså direkt in på vår frälsares offentliga verksamhet. Han visar hur Jesus gör det ena undret efter det andra. Han är Guds son i makt. Och det är också i Markus vi läser de här orden. Han var inte som de skriftlärda när han undervisade. Han undervisade med makt och myndighet. Och det var slående. Han saknade inte kraft, inte energi. Han verkade outtröttlig dag och natt. Han led och dog. Och inte av svaghet. Utan han gav sitt liv frivilligt för oss. Han ville det av fri vilja. Offra sig själv som ett försoningsoffer för alla människor. Och till och med en centurion, en romersk officer. Och man förstår att det här måste jag också ta med. Tänkte Markus, han har med då detta. Den romerska officeren där ute på Golgata måste säga. Den mannen var verkligen Guds son. Han gav sitt liv för sina fiender. Man kunde ju tänka sig att man kämpar för sin familj och för andra. Men att ge sitt liv för dem som smädar och bespottar för sina fiender. Det var någonting som Petrus förkunnade för romarna. Och många kom till tro. Det är också Markus som tar med liknelsen i 12 kapitlet om de onda vingårdsarbetarna. Som, ja ni känner den berättelsen, annars kan ni läsa den, Markus 12:1-12. Och hur det i 9 versen heter, han ska lämna vingården till andra. Guds rike har nu kommit också till andra. Kommit till er i Rom. Kommit till hedningarna. Så var det Lukas. Evangelium enligt Lukas. Och då är det viktigt att komma ihåg att här har vi 2 böcker som hör ihop. Lukas 1 och Lukas 2. Fast vi kallar ju alltid Lukas 2 för apostlagärningarna. Men om ni läser slutet på Lukas 1. Och sen fortsätter i apostlarna så ser ni hur det binds samman. Hur det håller ihop. Och det är väldigt viktigt för att förstå det urval som Lukas gör. Och det han med att sammanställa vill också vittna om samma evangelium. Men också av den stora mängd material som finns lyfta fram och ställa samman det på sitt sätt. Så bör man titta på både Lukas evangelium och apostlagärningarna samtidigt. Det här är ju, och så gör man ju ibland när man skriver, så vet ni, så står det tillägnas min hustru, kan man skriva på försättsbladet. Fast man vill ju att inte bara hustrun ska läsa det. Utan det skrivs för hela världen, det står tillägnas den och den. Och så gör Lukas också. Han tillägnar Lukas 1 och 2 en inflytelserik person som heter Teofilus. Det är väl märkligt. Och han börjar med att tala om hur han noggrant har gått igenom materialet och kontrollerat. Och sen gör han sin sammanställning. Och man kan säga, eller kunde sätta som rubrik över Lukas 1 och 2. Från Jerusalem till Rom. Från Jerusalem till Rom. Det vill säga då evangeliets väg från Jerusalem till Rom. Och Lukas var ju medarbetare åt Paulus. Läkaren kallas han. Och Paulus sa ju tillsammans med Barnabas enligt Lukas 2, alltså apostlagärningarna 13:46 följande. Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se då vänder vi oss till hedningarna, ty så har Herren befallt oss. Och så citeras gamla testamentets profetia om hur ljuset ska gå ut till hedna folken. Termen att evangelisera, den använder ju vi idag. Den går tillbaka på ett grekiskt ord som, det hör ni att det är samma ord. Eller intressant om jag säger evangelidsein, det är infinitivformen. Evangelidsein, visst hör ni att det är evangelisera i det. Evangelion, evangelidsein, det är verbet. Det verbet förekommer bara en enda gång i Matteus, Markus och Johannes. Alltså de andra tre. Bara en enda gång, nämligen i Matteus 11:5. I Lukas 1 förekommer det 10 gånger. och i Lukas 2 15 gånger. Det säger någonting, va? 25 gånger så går man tillbaka till detta ord Lukas. Evangelisera, och det vill säga evangelisera, kanske inte ska använda det ordet, för då tänker ni på någon viss metod kanske, utan det betyder alltså då att sprida eller förkunna det glada budskapet. Förkunna det glada budskapet. Här betonas nådens och Kristi rikets universalitet. Och då förstår ni kanske varför Matteus i början här leder Jesus tillbaka till den första människan, Adam. Matteus, sa jag rätt nu? Jag sa väl Lukas?
Nej.
Att Lukas för Jesus att ta tillbaka till Adam. Medan Matteus, som då talar till judarna och försöker klargöra hur profetiorna till Abraham och David har gått på rätt sätt i fullbordan när det gäller Jesus av Nazaret, för släktarna tillbaka till Abraham. Det är inte så svårt att förstå varför. Och det finns mycket att säga då om det urval som Lukas gör. Man brukar säga att de evangelier som vi nu har gått igenom lite grann, Matteus, Markus och Lukas, kallas för synoptikerna. Samsyn och sådär. Men de gör urvalet på lite olika sätt. Och jag kanske i det här sammanhanget också ska säga någonting om då hur det självklart blir vissa olikheter när man gör ett urval. Och det är, båda är helt sanna. Jag kunde, om jag, låt oss säga, ser två personer i blå kostym står där borta och väntar på mig, så kanske jag berättar: två män stod i blåa kläder i blå kostym och väntade på mig. Så säger den andra om samma händelse, berättar om precis samma händelse, så en man med röd slips steg fram och sa. Och då, ja, men titta här, vilka motsägelser finns det. Ena så var det två män i blåa kläder, och i det andra fallet så var det bara en man, och han hade dessutom röd slips. Men den som då säger en man i röd slips steg fram och sa, varför han vill just lyfta fram att en av de där två som stod där och han hade röd slips, han utmärkte sig genom att ställa en fråga eller säga det och det. Den andra bara berättar att där fanns det två personer eller någonting. Så är det på samma sätt när det skildras om graven till exempel. Där var det två män i vita kläder, och sen tittar man på ett annat evangelium och där satt en man i vita kläder eller någonting. Det är självklart när vi bär vittnesbörd om en händelse, om det så är en trafikolycka eller någonting, och så finns det några vittnen, att vi då gör ett urval och vi fäster oss vid olika saker i händelsen och säger det och det. Och bara om man menar att den ena har sagt allt och det är uttömmande, så får man till sådana här motsägelser som man säger finns. Och i några fall så kan vi inte veta alla omständigheter. Så vi kan då, vi får lyfta hatten och gå förbi. Vi kan komma på, det kanske berodde på det och det eller detta. Och vet vi inte säkert så säger vi det. Nå, det var om synoptikerna. Går vi nu till Johannes, så skriver Johannes sitt evangelium. Evangelium enligt Johannes långt senare. Förmodligen, man är ju inte helt säker, men förmodligen i mitten av 90-talet. Det är alltså cirka ungefär 30 år senare. Och vad har vi för situation då? Och varför skriver Johannes sitt evangelium? Var är han någonstans? Vi vet mycket om den stan, Efesus. Där är han. Och vi kan också läsa om brevet till Efesus i Uppenbarelseboken. Får vi reda på hur det var. Och hur det var på många ställen på 90-talet i västra mindre Asien bland annat. Vad hade hänt? Falska läror hotade tränga in i församlingen och förföra. Flera kom och sa, Jesus är inte riktigt sann Gud. Han är visserligen en hög gestalt, men inte lika mycket sann Gud som fadern, utan han är av lägre grad. Han är inte född av fadern i evighet. Man kan säga att en uppfattning som många hade då är ganska lik den som Jehovas vittnen har idag om Jesus. Jesus är jätteviktig, men han är inte jämlik fadern. Och inte lika evig som fadern. Så han är en lägre varelse. Och dessutom var det flera som kom och sa, men han är väldigt helig, så han är inte riktigt kött och blod. Det bara såg så ut. Men han var inte riktigt sann människa. De kallar man för doketisterna. Och så fanns det en del som hette nikolaiterna. Ni känner igen ordet från Uppenbarelseboken. Flera då, jag har det emot dig, att nikolaiternas lära också vinner utrymme hos er. Eller att du är så efterlåten mot er. Ja, de var, kan man säga, gnostiker. Det finns ju så många olika sorters gnostiker. Men det var alltså flera sådana här falska läror som höll på att ta bort det sanna budskapet om vem är egentligen Jesus. Och mot den bakgrunden plockar då Johannes fram. Och det var ju Johannes som sa att det finns så enormt mycket, så skulle jag ta med allting så ryms det inte i hela världen. Men detta har jag tagit med nu för att ni ska tro att Jesus Kristus är Guds son, och för att ni ska ha evigt liv i hans namn. Det var hans syfte. Och Johannes evangeliet lyfter ju fram, det har ju de andra gjort också, men Johannes tar fram ännu mer som stryker under hur Jesus är Guds son av samma väsen som fadern. Jag och fadern är ett, den som har sett mig har sett fadern. Och han ger oss evigt liv. Du har evigt liv i Jesus och genom Jesus. Han är Gud närvarande här på jorden, eller som Paulus säger i 1 Tim 3:6, uppenbarad i köttet. Och här betonas just det, inte för låtsas kött, utan det är Johannes som har med Jesus grät. Jesus blev hungrig. Han är en sann människa dock utan synd. Han är det fullkomliga offerlammet. Han är bärare av livet. Han är bärare av ljuset. Han är gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, som Paulus formulerade i Kolosserbrevet 2:9. Och många har sagt att man skulle kunna sätta rubriken tecknens bok över Johannes evangeliet. För särskilt Johannes använder ordet tecken. Detta var det första tecken Jesus gjorde. Och det var Johannes som har med just den berättelsen om bröllopet i Kana. Och han kallar alltså undren, vad ska vi säga, det, för Johannes så predikar det så mycket om Jesu person. Det är liksom inte bara ett mirakulöst verk som man kan förundra sig över och häpna över hur han kan göra det, utan det säger så mycket om Jesu person, så han kallar det för tecken. 17 gånger i Johannes evangeliet använder han ordet semeion. Tecken, ni känner igen, semafor har ni hört. Ordet semafor, ta bort får där, så har ni sema, och så har ni ordet semeion som betyder tecken på grekiska. Och man kan också se hur Johannes, han förutsätter de andra evangelierna. Han behöver inte upprepa allt som står i Matteus, Markus och Lukas. Det finns redan, han förutsätter deras undervisning. Så därför tar inte Johannes upp frälsarens födelse, dop, frestelse, förklaring, himmelsfärd, hur han kallar apostlar, hur dopets och nattvardens instiftelse. Inte ett ord i Johannes om det. Det finns redan. Han har inte med Jesu liknelser. Han har inte med profetian om Jerusalems förstöring eller om världens slut. Å andra sidan finns det saker som Johannes har tagit med av allt det som fanns att ta med, som belyser just det han vill lyfta fram. Bara Johannes har bröllopet i Kana. Bara Johannes har med botandet av den kunglige tjänarens son. Den sjuke i Betsaida. Den blinde vid dammen Siloam. Lazarus, han som luktade redan. Lazarus uppväckelse från de döda. Äktenskapsbryterskan. Och det är ganska intressant, för forskarna säger ju så här i regel. det är om äktenskapsbrytarna som står då i, ska vi säga, de första verserna i 8 kapitlet. Det hör inte hemma i Johannes evangeliet. Men en liten annan stil. Det är inte typiskt Johannes formuleringar. Nej, det är säkert sant. Och det var material som fanns där. Och ibland så har det hakats in i något annat av evangelierna. Men Johannes har tagit med detta. Och det fanns redan och formulerat hela den berättelsen. Så han behövde inte liksom sätta sin stil på när han återberättar detta om den som utan synd kastar första stenen. Så den finns bara, den berättelsen är bara hos Johannes. Och flera andra saker, jag kanske kan fråga, kommer det på någon annan text som bara finns i Johannes? Jaha. Barbro säger samtalet med Nikodemus finns bara i Johannes. Och vad ska vi ta mer? Jag är ju fusklapp här så jag kan ju svara. Ska jag svara på era vägnar?
Det är en berättelse kanske, men just att han säger den lärjunge som Jesus älskade.
Ja, det kommer alldeles riktigt. Och det är bara han som har det här fantastiska samtalet med den samaritiska kvinnan. Där kan man läsa för att lära sig hur man ska evangelisera, om man som parentes sagt. Eller han har då alla de här jag är orden. Jag är det sanna ljuset och jag är livets bröd och jag är den gode herden. Och predikan i Kapernaum om livets bröd, där flera säger så där, ja det var ett hårt tal. Och vi lämnar honom och Jesus säger, vill också ni gå bort? Ja, var ska vi ta vägen? Du har det eviga livets ord. Eller avskedstalet till lärjungarna, eller hans översteprästerliga förbön, eller uppenbarelsen efter uppståndelsen vid Tiberias sjö. Och det du nämner, återinsättelsen av Petrus som har förnekat Jesus 3 gånger. Där han frågar 3 gånger, älskar du mig? Visst. Så det här visar hur intressant det kan vara att studera de olika evangelierna och i detalj se fråga sig lite grann, vad har de för syfte och varför de har tagit med det. Och tar man det sen sammantaget så kan man återigen betona att det är ett enda evangelium. Det är inte 4 olika Jesus. Det är inte 4 olika frälsningsvägar. Det är inte 4 olika budskap om hur skriften går i fullbordan. Det är ett och samma evangelium, men man kan se hur i urvalet de tar med och betonar olika saker då ur Jesu verksamhet. 4 evangelister, 1 evangelium.